Välkomna till Nordeas podd Sparpepp med mig Erika Papagiannopoulou och våran privatekonom Anders Stenkrona.
Tack så mycket.
Du var på äventyr förra gången.
Ja, men nu är jag här i egen hög person. Perfekt.
Det känns jättebra. Och idag är temat barnsparande. Och hur gör man för att komma igång? När ska jag börja? Och hur mycket bör jag spara? Frågorna är väldigt många. Och därför har vi bjudit in Caroline Törnqvist som är vår familjerättsjurist här på Nordea. Välkommen till Sparpepp.
Tack.
Du har varit med tidigare, men det var ganska länge sedan.
Det har hunnit hända mycket på det här området.
Det har hänt mycket. Så att du är varmt välkommen. Vi kör igång helt enkelt. Och jag tänker att vi ska börja med en fråga. Varför ska man spara till barn?
Det kan ju finnas jättemånga olika anledningar. Det kan ju vara att jag vill möjliggöra för mitt barn att ta körkort. Jag vill möjliggöra för mitt barn att kunna investera i en bostad. Den dagen jag tycker att barnet ska flytta hemifrån och hjälpa det ut i vuxenlivet. Jag kanske vill möjliggöra en termin i utlandet. Studier vid någon högskola eller något universitet. Eller ja, överhuvudtaget ge mitt barn en start i livet. Jag tycker väl egentligen det viktiga är att när man startar ett sparande, för det tycker jag man ska göra, att man funderar lite grann på vad är syftet med det här sparandet. Ska mitt barn få tillgång till det här på 18-årsdagen, till exempel för körkort? Eller är syftet att det ska vara till en bostad eller insats till en bostad? Då kanske det är ett betydligt större belopp och då kanske inte barnet ska ha tillgång till det på 18-årsdagen. Så att syftet tycker jag är viktigt att man tänker till på när man startar ett barnsparande.
Då är en fråga där. Tänker att det kan bli rätt stora belopp och det här ska överföras till en kanske myndig person. Ja. Finns det någon skatt involverat? Att man var lite smart eller hur funkar det där?
Alltså, vi har ju faktiskt ingen gåvoskatt i Sverige och vi har heller ingen arvsskatt. Och det har vi inte haft på väldigt, väldigt många år. Så du kan fritt överlåta. Och jag tänkte vi kanske kommer tillbaka till det lite grann. I vems namn ska jag spara och hur ska jag spara? För det är ju viktigt att tänka
precis.
På. Men vi har ingen gåvoskatt.
Men ur skattehänseende så behöver man inte hålla på och planera i vems namn det sparas.
Inte i skattehänseende.
Inom familjen. Ja, jättebra.
Vi kommer tillbaka lite till de här frågorna senare sen. Det har ju varit inflation och räntor och det mesta. Det är ju väldigt dyrt nu. Allt är dyrare. Men då kan man ju kanske tänka att nej, jag fortsätter inte att spara till barnen. Jag drar ner på det. Vad säger du om det, Caroline?
Nej, men jag tycker att du först och främst så måste du ju tänka på din egen ekonomi och ha en klok buffert och såna här saker. Det är ju prio ett och vi som sagt lever i tuffa tider nu. Saker kostar mycket. Men det gör ju, alltså, om du har börjat ett sparande så försök att hålla ut men spara ett mindre belopp. För har du väl sparat det till barnet och du sparar i barnets namn, då kan du inte ta tillbaka pengarna därefter. Det är ju väldigt bra, och det kan ju du mycket bättre än jag, Anders, det här med att ha en långsiktighet, att ha en kontinuitet i sparandet. Men liksom, kan du låta bli, men även 50 kronor kan göra någonting, framförallt om du har den långsiktigheten att ditt barn är ganska ungt. Så jag tycker försök om du kan, men prioritera absolut din egen ekonomi och se att du har en buffert på ett par tre månadslöner ifall någonting händer. Det tycker jag är prioritet ett.
Ja, det låter ju klokt. Och du, Anders, du gjorde ju tidigare en undersökning där man fick svara på vad man drar ner på nu i lite dyrare tider. Hur såg det ut kring sparande just till barnen?
Ja, precis. Vi frågade ju vad har du prioriterat ner, och det är ganska normala svar i början att ja, men jag köper lite mindre mat eller försöker dra ner på matkostnader, restaurangbesök, klädeskostnader går ner. Och som fyra på listan finns ju alltså sparande, och där ingår ju sparande till barnen. Och det är precis som Caroline säger, vi måste ju leva. Men det är trist att den stryker på foten, för att det långsiktiga sparandet får ett litet hack i kurvan. Men det här är upp till var och en att prioritera. Men jag är nyfiken på ett sätt du sa där, Caroline, med att om man har sparat i barnets namn så kan man inte ta tillbaks pengarna. Berätta, vad är det?
Givet är givet, brukar jag säga.
Ja.
Så har du som förälder till exempel startat ett sparande i barnets namn, det kanske också även i mor- och farföräldrar som gärna vill, och står pengarna i barnets namn.
På barnets konto alltså?
På barnet, ja. Ett konto där i barnets namn, och barnet är omyndigt upp till barnet är 18 år. Då är det barnets föräldrar gemensamt som förvaltar det konto till barnet. Och om då föräldern tycker, nu har jag inte råd att betala räntorna här för nu har det stigit så mycket, då kan inte föräldern gå in och ta pengar från barnets konto och flytta till sitt eget konto. Du kan inte både vara givare och tagare. Aha. Själv liksom. Så har du väl fört över pengarna i ditt barns namn, då är det barnets pengar. Det är viktigt att komma ihåg.
Men att, finns det inget sätt att ta tillbaka de pengarna då? Alltså,
nej, det är barnets pengar. Eller? Nej, det har ingenting med skatt att göra, utan det har bara med ren civilrätt att det är barnets pengar.
Ja.
Och skulle det vara så, och du kanske har en större summa på kontot, ja det kanske till och med är som så att det finns så mycket så att överförmyndaren är involverad. Ja, då får du väl fråga överförmyndaren om de kan flytta över pengarna. Då ska du ha otroligt bra anledningar. Mm. Därför att det är, barnet är ju också en individ och som har rätt till de här pengarna. Så jag har ju sett många som från början, man är ju så himla taggad när man får sitt första lilla barn och så låter man hela barnbidraget gå in på barnets konto. Sen inser man ju att de här små parvlarna börjar kosta en hel del pengar.
Precis.
Då får man väl stoppa barnbidraget. Men då kan man liksom inte plocka tillbaka det som redan är sparat, är sparat.
Men ur den dynamiken skulle det bättre då att spara på sitt eget konto för att skapa ett underkonto som heter barn.
Absolut, ja. Men det är nästa fråga tror jag.
Ja.
Vems namn ska jag spara?
Man kan ju spara precis i sitt eget namn, men sen kan man ju döpa om kontot. Det kan man ju göra i mobilappen och nätbanken. Mm. Jag har ju två döttrar, jag sparar till dem på det sättet.
Mm.
Och då har jag skrivit Isabella på den ena och Alicia. Det är mer för att jag har koll. Jag har ju inte, som du sa tidigare, startat det sparande i deras namn. Men
nej.
Rent juridiskt är det ju stor skillnad. Kan du berätta lite mer om hur man ska tänka när man väl startar och vad som är fördelar och nackdelar?
Börja med syftet. Vi säger, jag vill spara. Jag vill att mitt barn ska få de här pengarna på 18-årsdagen och ta körkort. Ja, då kanske inte gör så mycket om de finns på barnets konto. Men då kanske du inte ska sätta in en större födelsedagsgåva eller dopgåva eller vad det är. Då kanske du ska ha det sparandet i ditt eget namn där du då, precis som du har gjort då, ser till att det här kontot tillhör Alicia och det här kontot tillhör din andra dotter. Men om du bara skriver det, då måste du ju komplettera med ett testamente. För är du gift så kanske din man, om ni har gemensamma barn, ärver dig. Det kan ju gälla även om du har ett ISK-konto eller någonting. Så är det en sådan tillgång är det ju viktigt att du också kompletterar med testamente. För du kanske vill att det där sparandet ska gå direkt till dina barn den dagen du dör. Och inte till din make eller något sånt. Och då kan man ju fundera på, ja men då sparar jag mitt eget namn i en kapitalförsäkring. För det kan man ju göra, för att en kapitalförsäkring, där kan du sätta in ditt respektive barn eller även far och morföräldrar, barnbarn, som förmånstagare. Och då behöver du inte komplettera med testamente, för försäkringen styrs av varje insatt förmånstagare.
Väldigt bra. Det är ju lätt om man har två barn och blir 50-50, men om man har tre barn, hur kan jag tänka så att det blir rättvist mellan barnen?
Jag säger så här, livet är orättvist.
Är det så?
Nej, jag förstår ju att man har ju flera barn. Jag har själv två barn. Men jag vet, Anders, du har ganska många barn.
Ja, fem stycken ja. Som ska bråka.
Nej, men det är ju väldigt svårt. Jag tror att det är viktigt att ha individuellt sparande för varje barn. För barnet blir ju myndigt vid olika tillfällen. Och det kan ju vara en diskrepans på, jag menar, som i ditt fall. Jag vet inte hur stor åldersskillnad du har, men det är väl minst 5 år. Själv har jag liksom syskon där det är 12 år skillnad. Men därför så är det ju också som så att försök att ha så att var och en av barnen, man sätter in ungefär lika mycket. Och sen är det klart att den som har fått det första sparandet får ju tillgång till sina pengar tidigare än den som har sparande nummer 2 och nummer 3. Jag tycker personligen inte det är jättesmart att sätta in en kapitalförsäkring att det här ska alla mina barn få dela på.
Mm.
Utan då är det bättre, för då helt plötsligt så behöver den som är 19 år eller 20 år få ut för att köpa en bostad, ja, då ska du ta ut en viss summa. Jaha, ska det vara en tredjedel om jag har 3 barn? Och sen så rasar börsen och sen när nästa är 19 eller 20 år, ja, då finns det inte alls lika mycket kvar. Utan då är det, jag föreslår individuellt sparande för respektive barn. Det tror jag är det som kan bli så rättvist det nu går att göra, eftersom vi har marknadskrafter som påverkar. Vi har så mycket andra saker som påverkar än bara vårt sparande, vad pengarna är värda den dagen de ska användas.
Mm. Och när ska man börja spara då? Är det direkt när man åker från BB eller?
Ja, vad säger du, Anders?
Jag säger så här, spara så fort du kan. Men det är ju så att när man är nybliven förälder, för det första så är det väldigt många initiala kostnader med ett barn. Och då kan det behövas det där barnbidraget för att kunna hitta ja, en säng och en vagn och kläder och blöjor och allt vad det heter. Va? Men kan man få till en budget där det går att spara så tidigt som möjligt? För om du kan spara även ett litet belopp, men i 18 år. Mm. Det blir fantastiska effekter av det, de exponentiella långsiktiga effekten som man vill åt. Mm. Så att så tidigt du bara kan och försöka rigga budgeten efter att du kan spendera mindre pengar än du tjänar så att det finns utrymme för det här.
Ja, men det är också det, den här frågan hur jag bör investera, för det är en investering på lång sikt.
Just det.
Hur ska man tänka, vad säger privatekonomen om det?
Där är ju nyckelorden, lång sikt. Så det här är ju långsiktiga pengar. Och till det här långsiktiga så är ett långsiktigt beteende det viktiga, att man inte hoppar in och ut. Det görs en studie precis nu på Stockholms universitet, en av mina vänner där som forskar, som påpekar och säger att det föräldrarnas investeringar till barnen tenderar att gå mycket bättre än föräldrarnas egen investeringsportfölj.
Intressant.
Väldigt intressant. Och jag gissar att det beror på att man rör den portföljen mindre. Man är mindre inne och petar att köp, sälj, försök hitta trenden. För man vet att det här är långsiktiga pengar. Mm. Så det är ett mer regelbundet, långsiktigt och säkerligen också en ganska god portion risk i den portföljen, alltså aktieexponering. Och det betyder att över lång tid med en regelbundet sparande på en hygglig aktiekursrisk, då får man aktiemarknadens genomsnittliga avkastning. Mer så än om man ska försöka hoppa in och ut.
Jag skulle vilja lägga till en liten sak till det här med när man ska börja spara. Jag är helt inne på din del där, det här med att göra en vettig budget. Men du vet oftast inte hur mycket kostnader det blir. Så jag skulle säga, börja hellre med ett lite mindre belopp så att du inte sparar för mycket. Tillbaka till det här, för har du väl liksom satt in pengarna till barnen, det kan ju vara bra att du gör ett eget sparande till ditt eget konto också, och inte bara, alltså, det är självklart vi ska hjälpa våra barn, men jag är tillbaka i vår egen, jag ska klara min ekonomi, jag kanske också ska, om jag tänker spara 500 kronor, ja men jag kanske ska spara 250 till mig själv och 250 till mitt barn. Jag tycker man ska åtminstone överväga de bitarna. Sen kanske man inser att det här barnet kostar inga pengar alls eller någonting, då kan man väl öka på sparandet i så fall.
Ja, balansen är viktig.
Balansen är jätteviktig.
Ja. Jag tänker vi kanske har någon far- och morförälder som lyssnar på den här podden. Vad skulle du vilja säga till dem om de ska fundera kring sparande till sina barnbarn?
Jag kan ju uttala mig i min egen egenskap. Jag är både farmor och mormor, ska jag få tala om.
Det har hänt saker sedan du var här sist, Karolin.
Det är det jag säger. Men jag tycker också precis samma sak här. Vad är syftet med mitt sparande? Vad vill jag att mina barnbarn ska få de här pengarna för? Är det, och jag tror att väldigt många tänker att jo, men det här är ju för att de ska kunna få en bra start ut i på bostadsmarknaden. Det är dyrt och det är inte bara i storstäderna. Det är många andra städer. Och då tycker jag man ska fundera på, ska jag spara i mitt namn? Ja, det tycker jag. Jag själv kan säga att jag sparar i kapitalförsäkring till var och ett av mina barnbarn.
I ditt eget namn?
Ja, står i mitt namn där jag då har respektive barnbarn i insats som förmånstagare, och där har jag då i andra hand, om Gud förbjuder något av mina barnbarn skulle försvinna, så har jag syskonet i insats, så att liksom det går till respektive gren där. Och det är så jag har resonerat, och jag har satt en gräns på att de inte får de där pengarna förrän de är typ 20 år eller någonting sånt där. Men eftersom jag äger pengarna så kan jag ju den dagen de är, så länge, om jag själv lever, så kan jag ju ge de pengarna. Men jag kan också spendera pengarna på mig själv om jag skulle hamna i en otroligt jobbig situation. Bli av mitt jobb och jag har inte råd att betala mina räkningar. Då är det fortfarande mina egna pengar.
Och det här tycker jag är en väldigt intressant balans. Mm. Det är ju det här, ibland brukar man skämta om att om jag hade haft en miljon hade jag inte haft en miljon, för man hade spenderat den.
Det är bra. Så att,
balansen är just att spara i barnets namn och eget namn. Mm. Så att spara med barnets namn så finns det mer säkerligen kvar, men i eget namn så finns det större valmöjlighet. Och det är ju balansen man måste hitta.
Ja, men precis.
Jag vet att det är många morföräldrar som jag och farföräldrar som jag pratar med som säger, ja men ska jag spara? Ska mitt barn få pengarna istället för mitt barnbarn? Mm. Och det kan man ju också fundera på. För det beror ju lite på, varför ska ditt barn, om du har ditt barnbarn, om det är det du vill, då får du väl öppna ett sparande till ditt barn också, om det nu är så. Samtidigt om ditt barn är så vuxet så att det har skaffat egen familj, så kanske man ska låta dem få stå på lite egna ben också.
Ja, det kan man tycka.
Men jag skulle vilja backa till en sak apropå det här med om jag sparar i eget namn eller om jag sparar i barnets namn. Det finns en nackdel, eller åtminstone någonting man ska tänka till på om jag sparar i mitt eget namn. Och det är att om jag sparar i mitt namn till mina, vi säger mina barn eller barnbarn, då är det en tillgång som ingår. Så om jag och min eventuella make då, om vi skulle skilja oss, och detta då, då ingår de här pengarna vid en eventuell bodelning, alltså när vi skiljer oss. Och även vid dödsfall. Så att då man bör också tänka till på att det finns, jag ska inte säga att det är negativt, men bara man vet om det. Man kan ju göra det sparande till respektive makes enskilda egendom med ett äktenskapsförord. Men det spelar ju också lite roll, för är vi kärnfamilj och vi har liksom gemensamma barn, då har vi kanske samma intresse. Men om vi inte är kärnfamilj, vi kanske är inne på andra svängen eller tredje svängen, då kan det ju vara lite lämpligt att man tänker till på, ja, men om jag sparar till mina barnbarn och sen skiljer vi oss och min make eller min maka, jag kan ju vara gift med en kvinna också, har rätt till hälften och har ingenting, då går en del av de pengarna dit. Så att det finns för- och nackdelar med båda delarna. Men det viktiga är ju att man tänker till på vad passar bäst i min familjesituation och för min, den jag sparar till.
Och det är ju aldrig fel att ta hjälp av oss på banken och få lite rådgivning kring de här frågorna. Men Anders, hur gör jag då om jag vill starta ett sparande?
Ja, det
till barn eller barnbarn?
Det är relativt enkelt, alltså, att speciellt om jag gör det i sitt eget konto, alltså till sitt eget namn. Mm. Starta ett ISK är ju väldigt enkelt. Och en kapitalförsäkring, har förstått, det är inte mycket svårare än det. Jag har själv inte gjort det än. Jag har allting på ISK. Mm. Men det är bra att ha det i ett typ av skatteskal som blir lite mer förmånligt skattehänseende. Om du har ett depå så måste man ju skatta vinsterna på ett annat sätt. ISK och HF och kapitalförsäkring brukar vara bättre. Och sen så är det oerhört bra att det här sker automatiskt. Mm. Så du inte måste fatta ett beslut varje månad. Ja, vad gör vi nu då?
Du tänker månadssparande
till exempel. Mm. Och då, som sagt, du får hitta en nivå på din budget som säger det här kommer vi klara av långsiktigt oavsett, så du klarar av det. Och så dunkar det där på. Och jag tog några räkneexempel bara så att man ska få en känsla av vad som händer på 18 år. Om du sparar om du vill nu räkna med att du sparar i 18 år från barnet föds till det blir myndigt, till exempel. Det kan vara 20 år också, men vi säger 18 år. Och du får 7% avkastning per år. Det brukar vara en sorts standard gissning på vad som kan hända i framtiden. Sparar du 500 spänn i månaden, då är det 200 000 kronor när barnet är 18. Det är inte helt fel.
Absolut inte.
Och 500 kronor kanske går att klämma ur sig. Har man 5 barn kanske blir svårare, men det är ändå 500 spänn. Gör du till 1000 kronor i månaden, ja, då är det 400 000 kronor. Och 2000 kronor i månaden, ja, det är 850 000 kronor när barnet fyller 18. Och det är en rätt bra start i livet, kunna få en bostad och sådana saker. Så med relativt små medel så kan man hjälpa barnet rätt mycket om man är långsiktig och regelbunden.
Vi brukar alltid ha dagens begrepp här i podden också med dig, Anders.
Ja, dagens begrepp.
Ja, vilket är det idag?
Det är så spännande. Nu är det ju orange kuvertet tider. Ni kanske redan har fått orange kuvert, vi får se. Men dagens begrepp heter inkomstbasbelopp.
Det
är så bra.
Det låter spännande.
Berätta mer.
Ja, det kittlar i hjärnan, man vill bara veta.
Ja.
Det är ett basbelopp och basbeloppen kom någonstans på 60-talet för att indexera olika typer av skattemässiga belopp. Det här har att göra med pensionen. Alltså 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kronor. Nu är det så här att varje år så avsätts det ju 18,5% av din lön till din pension. Det är din allmänna pension. 16% går till inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen. Nu 18,5%, det är ett bra sparande. Det är en stor del av din lön. Och har du så att du tjänar mindre än vad som kallas för inkomsttaket, då är din allmänna pension rätt bra. Men tjänar du mer än inkomsttaket, då kommer du behöva komplettera det här. Men jag ska dröja mig kvar lite grann vid det här. Inkomstbasbelopp styr hur mycket pengar du får. Då är det så här, då säger de, du får, om du tjänar mindre än 8,07 inkomstbasbelopp, alltså 8,07 gånger i det här fallet 76 200.
Och hade du ungefär summa där?
Ja, ungefär dryg en halv miljon per år. Mm. Så ungefär, i det här fallet så kommer det vara ungefär 43 000 kronor i månaden eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt. 47 kanske blir det här fallet. Om du tjänar så mycket i månaden, mindre än så, ja, då får du ju full pension genom din allmänna pension och lite tjänstepension på sidan. Men tjänar du mer än det, ja, då får du alltså inte mer i din allmänna pension. För där är ju inkomsttaket. Och det är intressant, man brukar säga 7,5. Det är så här, 8,07, sen dras det 7% i avgifter och då får du 7,5 inkomstbasbelopp till din pension. Mer än så går inte att få. Så i konkreta siffror funkar det så här. I ditt orangea kuvert, så tittar du den, då står det alltså att lönen du fick 2022 styr hur mycket pension du avsätts till 2023. Och det rapporteras 2024.
Okay.
Hänger ni med på det?
Han behöver vara ingenjör för att förstå det där.
Pension kan så fort bli komplicerad. Och då blir det alltså att 2023 så fick du, alltså, då tittar de på vad tjänar du 2022. Så om man säger så här, men jag tjänar ju, mitt inkomstbasbelopp är ju 76 000 spänn gånger 7,5. Ja, det är alltså det inkomstbasbeloppet 2022 som styr hur mycket du fick 2023 som rapporteras nu 2024. Så att om du tjänade mer än 44 375 i månaden så fick du inte mer pengar än vad du fick. Och det maximala beloppet du kunde få var alltså 98 512 kronor. Så när du öppnar det orangea kuvertet, så om du tjänar mer än 8,7 inkomstbasbelopp, det mesta du kunde få var 98 512 spänn till din allmänna pension. Nu är det så att det här delas ju upp i inkomstpension och premiepension, och det är förmånsbestämd och premiebestämd pension. Och vad det betyder, förmånsbestämd och premiebestämd, nästa dagens begrepp i nästa spark.
Ja.
Så spännande.
Det ser vi fram emot. Och då tänker jag att Caroline, har du någonting mer du skulle vilja runda av med?
Nej,
sammanfatta?
Jag vill bara sammanfatta det här. Jag tycker att om man har möjlighet att spara till sina barn så ska man göra det. Och det är aldrig för sent att starta. Och en liten summa är bättre än ingenting. Så att du pratar, Anders, om 500 kronor i månaden. Jag förstår om man har 2-3 barn och i dessa tider. Om du så sätter av 100 kronor i månaden, det blir ändå den här exponentiella, jag ska inte säga exponentiella hastigheten, men den långsiktigheten, och också när du har det regelbundet så blir det ju olika. Är börsen hög en viss dag eller... Och den är lite lägre. Du är ju med. Det, liksom, det blir väldigt bra. Så att gör gärna så att du startar ett sparande. Sätt av hellre en mindre summa. Och sen kan du, om några år kanske, så har vi det lite bättre ekonomiskt. Då kan du sätta av en lite större summa. Och tänk efter på syftet. Vad är det mitt barn eller mina barnbarn ska använda de här pengarna till?
Det låter jättebra. Har du någonting mer då? Och tillägga,
jag säger bara,
Anders.
Hurra, det där är helt rätt tänkt.
Ja.
Långsiktigt, regelbundet och det man klarar av. För vi måste ju leva här och nu också.
Barnen ska ju inte vara rikare än vi. Eller vad säger du, Anders?
Så kan man ju inte ha det.
Ja, det är de som får bjuda på tårta och fika sen.
Hoppas vi.
Ja.
När vi blir gamla på hemmet.
Precis. Då tackar vi dig, Caroline Törnqvist, för att du var med här i Sparpepp. Och hoppas att du vill komma tillbaka snart.
Det gör jag jättegärna.
För det finns väldigt mycket att prata om.
Men jag överlåter åt Anders att prata om premiepension. Och det, där, för det är för svårt. Jag lyssnar och lär, men jag ska inte vara med och prata om det.
Nej, men det finns mycket annat som vi kan... få hjälp av och prata om med dig. Så vi tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni blivit inspirerade. Och kolla gärna in nordea.se och våra sociala medier för mer inspiration och tips. Och har du någon fråga eller något ämne som du vill att vi tar upp här i podden, så mejla gärna till sparpepp@nordea.se. Då säger vi tack och hej!
Hej hej!
Tack och hej!
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.